Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbana zidna ilman, allahumma anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una. Vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala som har låtit oss bli muslimer, följa profeten sunna, alaihi salatu wa salam, söka kunskap och sen fått den välsignelsen att vi också får dela med oss av den här kunskapen. Vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala för alla dessa saker, att vi är friska och vi har det bra. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han inte ska ta bort dessa välsignelser från oss, så som profeten alaihi salatu wa salam brukade säga: Allahumma inni a'udhu bika min sakhatika wa jami'i Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa jami'i sakhatika. Att jag söker skydd hos dig Allah från att din nema ska försvinna och all din vrede och ditt plötsliga straff. Så vi söker skydd hos Allah från dessa saker och ber Allah subhanahu wa ta'ala att få vara i detta välstånd tills det att vi dör. Och man måste alltid tacka Allah, som Allah subhanahu wa ta'ala säger: Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Om ni försöker räkna Allahs välsignelser kommer ni inte klara av det. Och Musa alayhi salam säger, som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Att Musa sa det att er herre ropade ut att om ni tackar mig så kommer jag att ge er mera. Så vi måste alltid tacka Allah för allt det goda han har gett oss. Och kolla på de som har fått mindre än oss, så kommer vi veta hur otroligt mycket vi har fått. Vi talade i förra veckan om bönens villkor, shurut us-salah, att de är 9 stycken i antal. Och vi sa att de är islam, man måste vara muslim, man ska ha förstånd. Alltså man ska inte vara sinnessjuk eller berusad, påverkad. Man ska vara mogen, alltså man ska ha nått 7 år. Det står här puberteten, men det som är mer korrekt är 7 år. För bönen accepteras från barn. Därför är vi beordrade att beordra barnen med bön när de är 7 år. Och sen att man gör wudu, man tvättar sig, kvagning, eller rusul om man har janaba, eller tayammum om man inte kan göra wudu eller rusul. Att man renar sig. Och sen att man renar sin kropp, sina kläder och sin böneplats från orena ting, najasa. Att man täcker sin aura. Att bönetiden har gått in. Att man står vänd mot qibla. Och att man har avsikt för bönen. Vi sa att de här 9 villkoren är förutsättning för att bönen ska accepteras. Och de här 9 villkoren, som vi sa tidigare, är alla innan bönen. De måste uppfyllas innan bönen. Och de måste finnas och fortsätta under bönens gång. Som att täcka auran. Det är någonting man gör innan bönen, när man börjar bönen. Och det måste fortsätta under bönens gång. Om en person visar sin aura under bönen med flit, så bryts bönen. Man måste ha wudu under bönen, före bönen. Om man tappar wudu under bönen, så bryts bönen. Man måste stå vänd mot Mekka. Om du med flit vänder dig bort från Mekka, så bryts bönen och så vidare. Så de här villkoren måste finnas under hela bönens gång. Före bönen och fortsätta under bönens gång. Och idag ska vi tala om bönens pelare. Och de, till skillnad från villkoren, är i bönen. Man kan kalla det kanske för bönens viktigaste moment. Bönens stomme. Eller bönens pelare. Och de fortsätter under hela bönen, men de minskar stegvis. Som till exempel rukå. Man gör 4 rukå i dhuhr. Efter varje raka så blir det mindre och mindre. Till skillnad från villkoren, de minskar inte. Utan de är alltid detsamma. Men de här bönens rukun, arkan, pelare minskar stegvis. Och de här pelarna är 14 stycken. Och de kallas för arkan och salah, bönens pelare. Och det är jätteviktigt att ni förstår. Vi kommer sen tala om bönens obligatoriska moment och bönens sunna moment. För det kommer ofta frågor. Jag glömde göra så. Jag gjorde någonting extra. Och si och så. Jag visste inte si och så. Ska jag göra om bönen? Ska jag göra om en raka? Om man förstår sig på det här så kommer man inshallah och tala att kunna lösa alla de här frågorna själv. Bönens 14 pelare är följande. Att stå upp om man har möjlighet. Takbiratul ihram. Att säga Allahu Akbar när man påbörjar bönen. Att läsa al-Fatiha. Att göra rukur. Att buga sig i rätt vinkel. Att återgå till den ursprungliga stående positionen. Att göra sujud. Att sätta pannan mot marken. Att resa sig till sittande position. Att ha en kort paus i sittande positionen mellan de två sujud. Att man är lugn i alla moment i bönen. Och sen att man utför alla bönens moment i rätt ordning. Och sen ett tashahhud efter den sista eller under den sista rakan. Och sen att man sitter då man gör den här tashahhud. Och att sända välsignelser över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det är det som kallas för salat al-ibrahimiyya. Att man då säger Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Och sen att man gör ett teslim. Man säger assalamu alaikum till höger och till vänster sida. Och så står det här: ops, om någon av dessa saknas är bönen ogiltig. Och vi börjar med den första. Vi kommer nämna dem ganska kort. Och sen nämner vi lite bevis för vissa av dem. Och avslutar med att nämna en hadith där vi finner bevisen för nästan allihopa. Okej? Vi försöker begränsa bevisen så mycket som möjligt. En hadith som kallas för hadith Musi'u Salah. Mannen som bad slarvigt. Hadithen om mannen som bad slarvigt. Det första villkoret är att man står om man har möjlighet. Ja. Man måste stå om man har möjlighet. Och det här gäller den obligatoriska bönen. Vad gäller sunna bön så kan man be sittande. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att den som ber sittande, han får hälften av belöningen av den som ber stående. Det här är sunna bön. Och den som ber liggandes, han får hälften av den sittandes bön. Tayyib. Men i obligatorisk bön måste man stå. Allah subhanahu wa ta'ala säger wa qumu lillahi qanitin. Att stå inför Allah med ödmjukhet. Stå. Wa qumu lillah. Och profeten alaihi salatu wasalam, han sa till Imran ibn Hussein radiyallahu anhu att be stående. Och om du inte kan så be sittandes. Och om du inte kan så be liggandes. Okej? Okay? Så det här gäller obligatoriska bönen. Där måste man be stående. Men kan man inte så ber man sittandes. Och kan man inte be sittandes så ber man liggandes. Tayyib, den som inte kan stå och be fardbönen. Han har ont i knäna till exempel. Får han full eller halv belöning? Ja. Vad säger ni? Vi sa sunna bön får halv belöning. Det är hadith, klar och tydlig. Men fardbön då? Om du är sjuk och inte kan stå och be. Får du halv eller full belöning? Full. Ta ett bevis. Ja. Ja. Det finns en klar och tydlig hadith. Där profeten alaihi salatu wasalam, han sa att om en slav blir sjuk eller reser så får han lika mycket belöning som han fick när han var bofast och frisk. Okej? Okay? Det är en autentisk hadith. Så Allah subhanahu wa ta'ala kräver inte mer än vad vi kan, som du sa. Men om man är resande eller sjuk så får man lika mycket belöning som då man dyrkade Allah i ett friskt eller när man var bofast. Så man måste stå. Och sen takbiratul ihram. Att man säger Allahu Akbar. Och beviset för det är en hadith där profeten alaihissalam, han sa miftahu salat at-tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Nyckens bön, nyckeln till bönen är renlighet, att man renar sig, man gör wudu. Dess tahrim är ett takbir, alltså det som gör att man går in i bönen är att man säger Allahu Akbar. Och vad som helst med tahrim, ordet haram här, är att det inte längre är tillåtet att prata, äta, dricka, vända sig hur man vill och så vidare. Utan det är bönen som gäller. وَتَحْلِيلُهَا أَتَسْلِيم. Och det som gör saker och ting halal är att säga taslim. Att säga assalamu alaikum till höger och vänster sida. Och den hade till för sig Ahmed, Abi Dawud och Tirmidhi. Och den är autentisk. Många lärda säger att man, varför säger man just de här orden Allahu Akbar när man går in i bönen? Varför säger man inte Subhanallah eller någonting annat? De säger att det är för att personen ska ha i åtanke vem han ber till. Han ber till Allah subhanahu wa ta'ala och att Allah är Akbar, han är störst. Större än allting som finns. Vilket kommer få personen att ha mera inlevelse i bönen. Och inte tänka på andra saker. Att skämmas för att stå och kolla till höger och vänster och så vidare. Utan att man vet att man står framför Allah subhanahu wa ta'ala som är den största och den vackraste. En viktig sak vad gäller ett takbir är att man får inte säga någonting annat. Det enda man får säga är Allahu Akbar. Och det här kanske är en självklarhet för er. Ni har kanske aldrig hört någonting annat. Men om ni läser större fiqhböcker så finns det olika åsikter. Vissa madhahib säger att man kan säga Allahu Akbar. Andra säger man kan säga Allahu Al-A'zam. De säger alla ord som har samma betydelse är okej. Men det här är fel. Eftersom att de orden som har nämnts från profeten alaihissalam, det är Allahu Akbar. Och det finns ingenting annat som har nämnts. Och om man har gjort det hela sitt liv och han har sagt till oss att ni ska be så som ni har sett mig be, så har vi ingen annan ting att säga. En annan viktig sak är att folk ibland säger fel när de säger Allahu Akbar. Och det är samma sak gäller i adhan. Att de säger Allahu Akbar. Och det här kallas för hamzatul istifham. Det blir en frågebokstav. Allahu Akbar. Är Allah störst blir det? Allahu Akbar. Allah är störst. Allahu Akbar. Är Allah störst? Det låter väldigt lika, eller? Men det blir längre. Allah. Som det står i någon vers. Ilahun med Allah. Det finns några liknande verser också. Att man då ställer en fråga istället. Allahu khayrun mimma ta'budun. Är Allah bättre än det som ni dyrkar? Så det här är en fråga. Allahu Akbar. Och det är fel att säga så. Och vissa av lärarna, de säger bönen inte ens giltig. Du har inte ens gått in i bönen. För du har inte sagt det som man ska säga. Ett annat fel som folk gör. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Är att de lägger till en extra bokstav efter ba. De säger Allahu Akbar. Och det här ändrar helt och hållet meningen. Akbar är plural på trumma. En slags tamburin. Och det blir också fel. Så folk gör det här felet ofta i adhan också. Allahu Akbar. Eller de säger Allahu Akbar. Man kan inte förlänga vilka ord man vill på arabiska. Utan det måste finnas med de orden som är tillåtna att förlänga. Ja, wow eller alif och så vidare. På vissa bestämda platser då. Det här var några saker kortfattat gällande ett takbir. Och det måste också självklart vara på arabiska. Man kan inte säga det på något annat språk. Och sen att man läser surat al-Fatiha. Och att läsa surat al-Fatiha i bönen är obligatoriskt. För imamen, den som ber själv eller den som ber bakom en imam, alla måste läsa Fatiha. Vare sig imamen läser högt eller tyst. I varenda bön och i varenda raka så måste man läsa Fatiha. Och beviset för det är hadith Ubada ibn Samit radiyallahu anhu. Där han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: La sala liman lam yaqra bi Fatihat al-kitab. Den som inte läser Fatihat al-kitab, han har ingen bön. Och en annan hadith liknande: ingen sala för den som inte läser bi ummil kitab. Med Koranens moder, alltså Koranens viktigaste sura. Och la sala betyder att han har ingen bön. Allah kommer inte acceptera hans bön. Vissa säger att det stämmer, man måste läsa Fatiha. Men om imamen läser så ska du vara tyst. Imamens recitation är din recitation. Det finns en sån åsikt, den är stark också. Men det som är mer korrekt är att du måste läsa även bakom imamen. Och vad är beviset för det? En gång så bad profeten sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr. Och i fajr läser man tyst eller högt? Högt. Så när han läste, så läste folk bakom honom och störde honom. De läste ganska högt. Och efter bönen så vände han sig om och så sa han: La'allakum taqra'una khalfa imamakum. Ni kanske läser, det kanske är så att ni läser bakom er imam. Då så sa sahaba: ja, vi läser. Då så sa han: La taf'alu illa bi fatihat al-kitab. Gör inte det förutom att ni läser Fatiha. För den som inte läser Fatiha, han har ingen bön. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Så här är klart och tydligt. Det var en bön där man läser högt. Och han sa: läs inte bakom imamen förutom Fatiha. Okej? Så de här bevisen som säger att man ska vara tyst när Koranen reciteras, imamens recitation är recitationen för den som är bakom, och vissa säger att hadithen är svag, men även om vi säger att den är autentisk, så betyder det: läs ingenting annat än Fatiha bakom imamen. Okej? För hadithen här är klar och tydlig. Den finns i Sahih Muslim. Att ni ska läsa Fatiha bakom imamen även om han läser högt. Och det här har också nämnts från många av sahaba. Umar frågades om att läsa Koranen bakom honom när han var imam. Och då så sa Umar radiyallahu anhu: läs bi Fatiha al-kitab. Och då så sa den här sahabin, Sharik, han sa: vadå, även om det är du som är imam och jag ber bakom dig? Då så sa Umar radiyallahu anhu: även om det är jag och även om jag läser högt. Och även om jag läser högt så ska du läsa. Och denna athar är autentisk, den finns i Dar al-Qutni. Och Ubay ibn Ka'b brukade också läsa bakom imamen. Och han var en av de sahaba som var mest kunnig gällande Koranen. Som har berättats i Bukharis bok Juzul Qira'a. Juzul Qira'a. Han har en hel bok, Imam Bukhari, om att man måste läsa Fatiha. Han är på den åsikten, man måste läsa Fatiha även bakom imamen. Och Bayhaqi har också en bok om det. Och så vidare. Det finns många lärda som har såna här böcker. Och Ibn Umar, Abu Huraira och Aisha brukade också beordra att man läser Koranen bakom imamen. Och Abu Huraira, han sa att du ska läsa den tyst inom dig själv. Alltså du ska inte läsa som vissa, att du höjer rösten och stör folk bredvid. Och då kommer en viktig fråga som folk alltid ställer: när ska man läsa Fatiha? Okej? Det finns lärda som säger att du kan läsa samtidigt som imamen. Eller du kan läsa efter imamen när han säger amin. Okej? Det finns två. Du kan antingen läsa samtidigt. Han säger Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Du säger samma sak efter. Eller när han säger Wala Dalin Amin, då läser du Fatiha. För många imamer är ofta tysta en liten stund efter Fatiha. Okej? Okay? Inte för att det har berättats i sunnan autentiskt, men om han skulle vara tyst så kan man också läsa efter att han har läst Fatiha. Tayyib, då kommer vi till en viktig fråga. Finns det något undantag? Vem är det som inte behöver läsa Fatiha? De säger att det finns ett undantag, eller två. Det första är om man kommer för sent till bönen. Du kommer och imamen säger Allahu Akbar och han går ner i ruku. Då behöver du inte längre läsa Fatiha. Och beviset för det är att en sahabi vid namn Abi Bakr radiyallahu anhu, inte Abu Bakr utan Abi Bakr, kom en gång för sent till bönen och sahaba var i ruku. Så när han gick in i moskén och såg dem så sa han Allahu Akbar, gick ner i ruku och gick i den här ställningen fram tills att han ställde sig i raden. Okej? Okay? Och profeten alaihi salam, han var imam. Och han, man kan säga, han stressade sig lite för att hinna med innan de gick upp. Taib. Så hänger ni med i scenariot. Han säger Allahu Akbar, går ner i ruku och så går han in på det här sättet fram tills att han kommer till raden. Och efter bönen så säger profeten alaihi salam, vem var det som gjorde sig och så? Och då så säger han, det var jag. Och då så säger profeten sallallahu alaihi wasallam, gör inte om det. Må Allah öka dig i din iver. Alltså din iver att hinna med bönen och så vidare. Och då säger de lärda, gör inte om det. Alltså stressa inte in i bönen. Man ska gå lugnt. Och sen om man missar tar man igen det man har missat. Men beviset här är att han sa inte, gör om din raka. Du har inte läst fatiha. Förstår ni? Utan det han gjorde var acceptabelt. Hans bön accepterades. Så han sa inte, gör om din raka. Okej? Okay? Och den här hadithen är autentisk. En annan person som inte heller behöver läsa fatiha är den som inte kan. Och det här är en generell princip, allting i islam. Om man inte kan så kan man inte. Alla kräver oss inte mer än vad vi kan. Men det är en skyldighet att man lär sig fatiha. Om man är ny muslim, om man är gammal, så gott man kan. Men har man inte hunnit lära sig fatiha, eller inte kan lära sig fatiha på grund av inlärningssvårigheter, så ska man istället säga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Som det har nämnts i en hadith. Och vissa säger också la hawla wa la quwwata illa billah. Så de här fem kan man säga. En gång räcker. Du säger dem en gång. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Istället för al-fatiha. Sen går vi vidare till nästa villkor eller pelare som är ruku. Att man bugar sig i rätt vinkel. Och beviset för det och för sujud är Allahs uttalande ya ayyuha alladhina amanu irka'u wasjudu. Surat al-Hajj 77. Och ni som tror eller troende gör ruku och sujud. Och vi kommer nämna, som vi sa, hadithen som bevisar alla dessa moment. Och sen att man återgår till den ursprungliga stående positionen. Efter ruku så går man upp till den ursprungliga stående positionen. Rak. Som har berättats i hadith av Abi Humaid radiyallahu anhu. وَإِذَا رَفَى رَأْسَهُ إِسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى يَعُودُ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. Då han beskrev profetens bön a.s. Han sa tills det att han ställde sig upp och varje kroppsdel föll på dess plats. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Taib. Och det är viktigt här att ryggraden blir rak och att man slappnar av. Vi har också nämnts i hadither att den personen som inte gör så är en person som Allah subhanahu wa ta'ala inte kollar på och han är en person vars bön inte accepteras även om han skulle ha bett i 60 år. Och det sades i en hadith, om han dör så dör han på en annan väg än profetens väg. Så det är mycket allvarligt att be på det här sättet eller att man ber snabbt i sujud. Det kallade profeten sallallahu alaihi wasallam också för en tjuv. Den värsta av tjuvar är han som stjäl från bönen. Och då så sa sahaba, vadå, hur kan man stjäla från bönen? Han sa att han ber så som en kyckling plockar frön på marken typ. Så man måste vara lugn i alla momenten i bönen. Och det här kanske också är självklarheter för er, men det finns i vissa madahib, vissa fiqhskolor, att man inte behöver ställa sig upp rakt. Och det är fel. Det är en åsikt som inte stämmer. Okej? Okay? Nästa villkor, att man gör sujud. att sätta pannan mot marken på sådant sätt att tårna och knäna och händerna och pannan vidrör marken. Och här måste man även lägga till näsan. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Umirtu aw umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhum ala al-jabha wa ashara bi yadihi ila anfihi wa ala al-yadayn wa rukbatayn wa atraf al-qadamayn." Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i den hadithen: "Jag har blivit beordrad", eller i en annan riwaya: "Vi har beordrats", alltså muslimerna har beordrats, att göra sujud på 7 kroppsdelar. Pannan, och så pekar han på näsan. Han menar att det är en del, pannan och näsan. Händerna, knäna och tåtopparna. Alla de här måste vidröra marken. Och det är också ett fel som folk gör, att de sätter inte till exempel näsan i marken, eller sätter inte pannan i marken. Man kanske har näsan i marken men inte pannan, eller tvärtom. Det är också ett fel. Utan båda måste vara i marken, både pannan och näsan. Men om man har en mussa på sig, eller en turban eller någonting, eller hijab, så är det okej att det är emellan. Förstår ni? Att det är mellan dig och marken. Det är inget fel på det. Du gör ju ändå sujud med ansiktet mot marken. Men generellt så ska då pannan och näsan vidröra marken. Och händerna, knäna och tåtopparna. Och här är ett annat fel som folk gör, att de lyfter fötterna i sujud. De lyfter upp fötterna i luften i sujud. Om man gör det på grund av att man till exempel vill klia ena foten och sen sätter tillbaka den, då är det okej. Okay. Det bryter inte bönen. Men om du skulle göra sujud och ha fötterna uppe i luften hela sujud, så är den, räknas den inte. Okay, men om du lyfter något kort på grund av någonting som du gör, så är det okej okay att du sparkar bort någonting eller att du kliar dig och så vidare. Det här är okej, men att du har fötterna uppe under hela sujud ogiltiggör hela den här pelaren. Och sen att man reser sig till sittande position mellan sujud, att man sätter sig. Och sen att man går tillbaka till sujud och att man är lugn i alla de här momenten. Man står lugnt, man gör rukå lugnt, man går upp lugnt, alla kroppsdelar faller på plats. När man gör sujud, alla kroppsdelar faller på plats, man slappnar av. Och då kan man ju fråga sig, vad är det som räknas som lugnt? Och det finns lite olika åsikter där, men inshallah talar det korrekta är att man kroppsdelarna hinner falla på plats, man slappnar av. Och att man hinner säga den obligatoriska dhikr som man ska säga i just det här momentet. Att du hinner säga i rukå subhan rabbil azim en gång åtminstone. Och kroppen slappnar av. I sujud subhan rabbil a'la en gång åtminstone. Och vi kommer komma till att det är sunna att göra, att säga mera. Men en gång är det som är obligatoriskt. Och sen att bönens alla moment ska utföras i rätt ordning. Som vi kommer nämna beviset på. Den hadithen som vi refererar till. Och sen ett tashahud. Att man säger tahiyyatu lillahi. Och vi kommer nämna det också inshallah så småningom. Och beviset för att man måste säga det är hadithen där profeten alaihissalatu wassalam sa: فَإِذَا قَعَدَ أَحَدَكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ أَتَّهِيَّةُ لِلَّهِ. Om någon av er sitter i bönen, alltså efter 2 raka eller 4, så ska han säga أَتَّهِيَّةُ لِلَّهِ. Och det här är en beordring, han ska säga. Och den hadithen finns också i Bukhari och Muslim. Och sen att man sitter när man gör tashahud. Och sen att man sänder välsignelser över profeten, alaihissalatu wassalam. As-salat al-Ibrahimiyyah. Och sen att man säger assalamu alaikum, ett taslim, att man vänder ansiktet mot höger. Och här finns en fel översättning. Det står ett taslim, står det. Men i originalet står det ett taslimatan. Och det är stor skillnad på det faktiskt. Taslim betyder att du säger det en gång. Taslimatan betyder att du säger det 2 gånger. Sheikh bin Baz Rahimullah, som har skrivit den här boken, han är på åsikten att man måste säga två taslim. Att hadithen som nämner en taslim är svag. Okej. Jag vet att Sheikh Albani Rahimullah, han håller hadithen att vara autentisk. Han nämnde den i Sifat al-Salah. Att det räcker med att säga salam alaikum en gång över höger axel. Men Sheikh bin Baz Rahimullah säger att den hadithen inte är autentisk. Och man kan inte förlita sig på den. Och utan tvekan, det som de flesta hadither nämner och de starkaste haditherna är att du ska säga det två gånger. Och om man gör det så är man på säkra sidan. Och Sheikhen säger att den som har sagt det en gång bara och förlitat sig på den här hadithen, inshallah ta'ala, så säger Sheikh att vi hoppas att hans bön blir accepterad och personen blir förlåten för att han inte vet bättre. Men de flesta lärda säger att man måste säga assalamu alaikum åt båda hållen. Och inshallah ta'ala, det är det som är säkrast kan man säga. Vi har nu nämnt bönens 14 pelare. Att stå om man har möjlighet, att läsa Fatiha, eller att säga Allahu Akbar, att läsa Fatiha, att göra ruku, att ställa sig upp efter ruku, att göra sujud på de sju kroppsdelarna, att resa sig och sätta sig mellan sujud, att man är lugn i alla moment och att man utför momenten i ordning, att man säger ett tashahud och att man sitter under tashahud, att man säger as-salat al-ibrahimiyya och att vända sitt ansikte till höger och vänster och säga assalamu alaikum. Ett av de starka bevisen som vi nämnde, eller som vi skulle nämna, det är en hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu. Och den finns berättad i typ alla hadithböcker. Bukhari, Muslim och alla andra. Och Abu Huraira säger att vi satt en dag med profeten sallallahu alaihi wasallam i moskén. Och en man kom in. Han gick och bad snabbt. Och kom till profeten alaihi wasallam och han sa assalamu alaikum. Och då så sa profeten alaihi wasallam irji fa salli fa innaka lam tusalli. Gå tillbaka och be för du har inte bett. Mannen gick och bad än en gång på samma sätt. Banka på dörren. Och kom tillbaka och så sa han än en gång assalamu alaikum. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam än en gång gå tillbaka och be, du har inte bett. Och mannen gick tillbaka och bad på samma sätt. Och sen kom han en gång till. Och då så sa han en tredje gång gå tillbaka och be, du har inte bett. Och så bad han likadant. Och när han kom tillbaka sen, då så sa profeten alaihi wasallam att gå tillbaka och be, du har inte bett. Och då så sa mannen vid honom som har sänt dig med sanningen, jag kan inte bättre, så lär mig. Och då så sa profeten alaihi wasallam, idha qumta ila salah fa asbigh alwudu. Om du står för att be, eller om du har då avsikt för att be, så fullborda eller komplettera din wudu. Gör en perfekt wudu. ثم استقبل القبلة. Vänd dig sen mot Mekka. فكبر. Och säg Allahu Akbar. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. Läs sen vad du kan från Koranen. Och i en annan riwaya på hadithen. ثم قرأ بأم الكتاب. Alltså läs sen Fatiha. ثم اركع حتى تطمئن راقعا. Och gör sen rukur tills det att du fall dina kroppsdelar finner lugn i rukur. Alltså du slappnar av i rukur. Allt faller på plats. Thumma irfa hatta ta'tadila qa'ima. Och res dig sen tills det att du står upp rakt. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Och gör sen sujud tills det att dina kroppsdelar får lugn i sujud. Faller på plats. ثم اسجد حتى تطمئن جالسا. Och sätt dig sen, alltså res dig från sujud och sätt dig tills det att du sitter och kroppsdelarna faller på plats. Och gör sen sujud på samma sätt så att kroppsdelarna faller på plats. Och gör så här under hela din bön. Alltså gör de här momenten under hela bönen. Och den här hadithen är väldigt känd, som vi sa. Den är väldigt stark. Och den kallas för hadith Musi'us-Sala. Den som, hadithen om mannen som bad slarvigt. Och som Sheikh Mohammed Aman nämner att sådana finns det gott om idag. Sådana som ber precis som den här mannen. Och det finns vissa nyttor här. Vissa lärde säger att han beordrade honom att gå tillbaka och be. För han trodde kanske att mannen var stressad. Han ville komma snabbt och hälsa på profeten. Så han bad snabbt. Och sa gå tillbaka och be, du kan inte be så snabbt. Men när han såg då att han fortfarande gjorde så hela tiden, så förstod han till slut att mannen inte kan be. Och när han, en annan nytta är att när han sa tre gånger gå tillbaka och be, då har inte bett. Så fick den här mannen att bli mer mottaglig. Att längta efter att få veta hur jag ska be. Hur ska min bön bli accepterad? Vilket nödvändiggör att mannen inte kommer glömma det som han lärs. Han kommer ihåg det hela livet. Förstår ni? Det som andra inlärningssätt som profeten Salasalem också hade. Han ställde frågor. Han frågade Mu'ad. Ja, Mu'ad, vet vad Allahs rätt är? Vad är Allahs rätt? Han säger Allah och hans sändebud vet bäst. Allahs rätt är att endast han ska dyrkas. Så när han ställer frågor. Och sen vet, som man säger, jag vet inte. Och sen får man ett svar. Då kommer man ihåg det. Till skillnad från motsatsen. Om man bara lär någon någonting utan att fråga. Så i den här hadithen finns det ett bevis på att de här momenten som han lärde ut är pelare i bönen. Och att bönen inte är korrekt utan de här momenten. För han sa, då mannen inte gjorde korrekt ruku och sujud och bad snabbt, gå tillbaka och be, du har inte bett. Vilket bevisar att bönen är ogiltig om man inte ber på det korrekta sättet, att man inte gör ruku och sujud och att man är lugn i alla momenten. Man får inte stressa i bönen. Och sen kommer vi till en annan viktig fråga, och det är hadithen nämner inte tashahud och den nämner inte andra saker. Och då säger vissa lärda att profeten Ali klargjorde i den här hadithen de sakerna mannen gjorde fel. Han bad ju ändå, eller på något sätt. Men han gjorde vissa fel. Att han var stressad i ruku och sujud. Så han lärde sig de här sakerna. Och de sakerna som han redan kunde nämndes inte i hadithen. Han kunde nog redan. Och Al-Baghawi säger också att han nämnde inte tashahud för att det var känt hos mannen. Han kunde redan tashahud. Okej? Okay. Så de momenten som har nämnts i den här hadithen är pelare. De är obligatoriska. Man måste säga dem i bönen. Man måste göra ruku och läsa fatiha och säga Allahu Akbar. Att man är lugn nämndes också. Att man gör ruku, sujud och sitter mellan sujud. Nu kommer vi till en jätteviktig punkt. Och det är, vad händer om man med flit struntar i en rukun? En av bönens pelare. Med flit struntar man att göra en sujud. Vad händer? Man måste göra två rakas sujud sahu. Något annat svar? Ja? Bönen är ogiltig, precis. Hela bönen blir ogiltig. Ja, det, vi kommer till det, inshallah. Vi kommer till det. Det är samma sak som med bönens pelare. Om man lämnar någonting med flit så blir bönen ogiltig. Det här, om du lämnar någonting med flit blir bönen ogiltig. Men om man försummar någonting på grund av glömska, då säger Ibn Uthaymin att man ska gå tillbaka till det momentet. Till exempel, en man står och läser Koranen, säger Allahu Akbar och går ner i sujud. Han glömmer vad? Ruku. Och kommer på i sujud. Oj, jag gjorde inte ruku. Vad ska han göra för någonting? Han ska gå tillbaka, upp och göra ruku. Och han ska, den här sujud han har gjort, ska inte, den räknar han inte. Även om det är två sujud. Okej? Okay? Det räknar han inte. Man går tillbaka till den pelaren man har glömt. Så länge man inte har kommit till samma pelare i nästa raka. Om man har gjort det, då glömmer man hela den rackan som har varit, som man har gjort fel i. Förstår ni? En man till exempel glömde ruku, gick ner i sujud och kommer på i nästa ruku, oj, jag glömde att göra ruku i förra rackan. Då räknar han bort den rackan som har varit. Förstår ni? Men om man har gjort hela rackan förutom ruku, han har glömt, han gjorde, ställde sig, gick ner i sujud utan ruku och satte sig, gjorde två sujud, satte sig och gick upp och läste Koran och sen kom på, då ska han göra ruku. Hänger ni med? Om man kommer på att man har glömt någonting, går man tillbaka till den pelaren. Så länge man inte har kommit till samma pelare i nästa racka, då glömmer man bort den rackan som har varit. Okej? Okay? Och man gör två sujud i sahu. Men vi kommer komma till bönens obligatoriska moment. Och skillnaden är att de här måste man göra. Man kan inte säga jag glömde, jag visste inte. Man måste göra dem. Men bönens obligatoriska moment, om man glömmer ett sånt, då räcker det med att göra två sujud i sahu. Taib. Vi går vidare till bönens obligatoriska moment. Och de kallas för fara'id as-salah. Och de är 8 stycken. Alla takbirat, alla de gånger man säger Allahu Akbar, förutom den första som man går in i bönen med, det kallas för takbirat al-ihram. Den var en pelare. Den måste man säga för att ens gå in i bönen. Om man inte har sagt den så har man inte ens gått in i bönen. De här andra takbirat som man säger när man går ner i ruku, när man går ner i sujud och när man förflyttar sig, de är wajib. De måste man säga i bönen. Obligatoriska. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa, jag såg Allahs sändebud säga Allahu Akbar vid varje rörelse, khafd wa raf, då han gick ner och då han gick upp, då han ställde sig och då han satte sig. Det finns ett undantag här också. Ruku, när då? Nej. Alltså generellt, när man kommer upp från ruku, då säger man ju sami Allahu liman hamida. Det kommer vi komma till. Du säger inte Allahu Akbar. Undantaget är om du kommer för sent till bönen och imamen är i ruku. Då räcker det med att du säger Allahu Akbar en gång. För att gå in i bönen så går du ner i ruku direkt. Du behöver inte säga Allahu Akbar och sen Allahu Akbar igen för att gå ner i ruku. Hänger du med? Och det här har narrerats från många av sahaba. Okej? Okay? Så om du kommer för sent till bönen, du säger bara Allahu Akbar. För att gå in i bönen så går du ner i ruku direkt. Så ulema nämner att det här är ett undantag. Om du hinner säga det, okej. Okay. Det är inte fel att säga det, men att om du inte skulle ha gjort det så är det okej. Okay. Taib. En annan obligatorisk sak i bönen är att säga sami Allahu liman hamida. För både imamen, om man är imam eller om man ber ensam. Det som ber bakom imamen behöver inte säga sami Allahu liman hamida. Utan det är endast imamen och den som ber själv. Men alla måste säga Rabbana wa lakal hamd. Vilket är nästa obligatoriska moment. Alla måste säga Rabbana wa lakal hamd. Taib. Det finns någon som vill lyssna på lektionen, vi kan fortsätta. Så man säger, alla måste säga Rabbana wa lakal hamd. Både imamen och den som ber bakom imamen. Ett annat och nästa obligatoriska moment är att man säger Subhan Rabbil Azim i rukur. Det är wajib. Och man säger Subhan Rabbil A'la i sujud. Och att man säger Rabbir Firli mellan de två sujud. Och att man gör första tashahud är också obligatoriskt. Och att sitta då man läser den. Vi sa gällande bönens pelare att sista tashahud är en pelare. Och här säger vi att första tashahud är obligatorisk. Alltså den är mindre. Man måste göra båda. Men skillnaden är att om du glömmer en av de här sakerna så är bönen korrekt. Och det räcker med att göra två sujud. En gång så bad profeten alaihissalam och han glömde att göra tashahud. Han bad då fyra raka ihop. Så han gjorde bara sujud och sahu. Två sujud. Och då gör man innan man säger salam aleikum. Okej? Okay? Till skillnad från om du skulle ha glömt att säga sista tashahud i bönen. Det är inte samma sak. Det räcker inte med att göra två tashahud utan du måste göra dem. Så de här åtta obligatoriska momenten är alla takbirat, man säger Allahu Akbar, förutom takbirat al-ihram, den första som man går in i bönen med, då måste man säga Sami Allahu liman hamida, för imamen och den som ber själv, Rabbana wa lakal hamd, för Allah, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil A'la, Rabbir Firli, mellan sujud, och den första tashahud, och att sitta då man läser den. Och de här sakerna, om man lämnar dem i flit, gäller samma sak. Bönen blir ogiltig. Men om man glömmer dem, eller nej, om man glömmer dem, så är bönen giltig. Och allt som vi inte har nämnt vad gäller bönens villkor, pelare och obligatoriska moment, det är sunna moment. Ni kanske tänker, det är många saker han inte har sagt. Ha händerna på bröstet, lyfta händerna, peka med fingret och säga amin. Jag har inte nämnt de här sakerna, eller hur? Allt det här, det är sunna. Alltså om du skulle lämna det så är bönen korrekt. Du får ingen synd på det heller. Men de ska ändå observeras och man ska ändå försöka göra dem så gott man kan. För som vi sa, profeten alaihissalam, han sa be så som ni har sett mig be. Och sen avslutar vi med att nämna ett tashahud. Vilken är den nionde lektionen? Att kunna tashahuds båda delar. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Detta betyder Allah ärofulla hälsningar, böner och rena ord är för Allah. Må frid och även Allahs barmhärtighet eller välsignelser vila över profeten. Må frid vila över oss och Allahs rättfärdiga tjänare. Jag vittnar om att det i sanning inte finns något eller någon annan värd att dyrka utom Allah. Och jag vittnar om att Muhammed är hans slav och budbärare. Och det här, det finns olika sätt att säga den på. Det kan ni finna i de här böneböckerna som Sifat al-Salah. Och alla som man har reagerat från profeten är korrekta. Alaihissalam. Okej, det här är bara ett exempel. Alla är korrekta så länge de är autentiska från profeten Muhammed alaihissalam. Och sen finns det en till fråga. Ska man säga assalamu ala nabi eller assalamu alayka ayyuhan nabi? Ja. Taib, Sheikh Abdul Mahsin, han säger man kan säga båda, det är lugnt. Okej? Det som lärdes ut av profeten alaihissalam, det var assalamu alayka ayyuhan nabi. Men när han dog, som det har berättats i Sahih Bukhari, så sa Abdullah ibn Mas'ud, och om jag inte fel så var det Aisha också, assalamu ala nabi. De ändrade. Okej, okay? De ändrade till vad kan man säga, pronomen, tredje persons pronomen, frånvarande. Okej, okay? När man säger assalamu alaika, det är som att du tilltalar personen. Det sa de när han levde, och när han dog så sa de assalamu ala nabi, som frånvarande person. Men båda är korrekt. Man kan säga båda. Och det har också berättat att många av sahaba att de sa assalamu ala nabi. Okay, så båda är korrekt att säga. Det är inget fel med det. Umar, han fortsatte att säga assalamu alayka ayyuhan nabi. Efter att profeten dog, alayhi salam. Och lärde ut det till folk. Så i alla fall, det är någonting som det finns, man ska inte tjafsa om det. Utan båda är inshallah ta'ala korrekt. Och sen den andra delen, att man säger Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Och detta betyder att Allah sänd böner över Mohammed och över Mohammeds familj. Och sänd välsignelser över Mohammed och över Mohammeds familj. Som du sände böner och välsignelser över Ibrahim och över Ibrahims familj. Sannoliken är ni värd all pris glorifierad. Och även den här finns olika sätt att läsa på. Det finns olika narreringar och alla är korrekta så länge hadithen är autentisk. Och efter att ha läst ett tashahud ber tjänaren Allah om skydd från helvetet, gravens plågningar, de svåra prövningarna i detta liv och efter döden. Och från den väldiga ondskan som prövningen med den ondskefulla Messihu Dajjal medför. Och de här sakerna säger man på arabiska. Allahumma inni a'udhu bika min a'adhab jahannam. Wa min a'adhab al-qabr. Wa min fitna till mahya wa mamati. Wa min sharr fitna till Messihu Dajjal. Det är starkt rekommenderat, om inte obligatoriskt, att söka skydd från de här fyra sakerna innan man avslutar bönen. De flesta ulema säger att det är rekommenderat. Okej, men profeten alaihissalam, han sa ni ska säga det. Och han brukar säga det. Så det är en sunna som inte ska lämnas. Att man söker skydd från straffet i graven, helvetet, prövningarna i detta liv och efter döden och från ett dajjal. Vet ni vem en dajjal är? Ja. Den enögde lugnaren som kallas för antikrist. En man som kommer komma innan domedagen. Han kommer säga att han är profet. Och sen kommer han säga att han är Allah. Och han är den största prövningen som muslimerna kommer utsättas för. Och man får absolut inte följa honom. Han kommer i en tid av torka, hunger. Och mannen, Dajjal, han säger till himlen, regna och det kommer börja regna. Han säger till marken, väx och det kommer börja växa. Han tar ut markens skatter från de börjar som bin i luften efter honom. Han har med sig floder av vatten och berg av bröd och kött. Och om man får välja mellan hans flod och hans eld så ska man välja hans eld. För det kommer vara kallt vatten. Om man väljer hans floder så kommer det vara brinnande eld. Men man ska hålla sig så långt borta från honom som möjligt. Och hans igenkännetecken är att han är enögd. Hans högra öga är som en sönderpressad vindruva. Och så sa profeten alaihissalam att sannoliken så är er herre inte enögd. Att vara enögd är en missbildning, eller hur? Hur ska han som har skapat oss med två ögon vara missbildad och ha ett öga? Det är helt, bara det räcker som bevis på att den här mannen, han är en lugnare. Han är en dajjal, som betyder lugnare. Det står kafir mellan hans ögon, som varje muslim kan läsa. Kafir. Han är kort, tjock, har en bred bröstkorg. Han är rödaktig och han har väldigt lockigt hår. Väldigt lockigt hår. Och tjockt hår. Och han är också julbent, kobent. Så han är väldigt ful och väldigt konstig den här mannen. Men ändå, folk kommer följa honom, som vi sa. Tänk er själv, han gör de här sakerna som folk kommer se som mirakel. Allah kommer tillåta honom göra de här sakerna. Han kommer till en beduin och han säger tro på mig. Beduinen säger nej. Han säger okej, jag kommer ge liv till din pappa och mamma. Ska du tro på mig? Då säger om du kan göra det kommer jag tro på dig. Och då kommer två djävular och tar skepnaden av den här beduinens pappa och mamma. Och så säger de tro på honom. Följ honom min son. Så han följer honom. Så han är en stor prövning. Och han kommer från Aspahan. För ett ställe, han kommer komma därifrån. Och det betyder ju nödvändigtvis inte att han är född där. Från Khorasan, ett ställe i Iran. Och han kommer ha med sig en armé på 70 000 judar. Och det här stället idag är fullt av judar i Iran, Aspahan. Och han kommer gå runt hela jorden. Och han förflyttar sig väldigt snabbt som ett moln. Han kommer gå till varenda stad förutom Mekka och Medina. Där kan han inte komma in. Utan han kommer sätta sig utanför Medina. Och det kommer bli jordbävning. Och alla hycklare kommer att gå och förena sig med honom. Men de starka muslimerna går inte ut. Förutom en ung pojke som går ut. Och konfronterar honom. Och säger du är ett dajjal. Och så säger dajjal du måste tro på mig. Han säger nej jag vägrar. Och så hugger dajjal den här pojken på mitten. Och han fortsätter att leva. Och dajjal går mellan hans kropp. Och sen sätter han ihop pojken och pojken lever. Och så säger Dajjal, tror du på mig nu att jag är Gud? Och då så säger pojken, nej, jag har bara blivit ännu mer övertygad om att du är Dajjal som Mohammed berättade om. Och sen kommer han att försöka döda honom. Och pojken kommer då att gå direkt till paradiset. I alla fall, det här kan vi inshallah tala någon gång ha en hel föreläsning om. Men jag tyckte det var så aktuellt att nämna. Så man ska akta sig för Dajjal, man ska inte gå nära honom. Man ska, om man kan, bo i Mekka eller Medina. Och man ska lära sig de 10 första verserna från surat al-Kahf. Sura nummer 18. De skyddar nämligen mot honom. Och söka skydd från honom i varje bön. Och efter det så kan tjänaren be Allah om det han önskar. Speciellt med en åkallan som profeten alaihi wasallam nämnde. Till exempel att säga Allahumma inni a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husnu ibadatika. Man kan be Allah om detta innan det att man avslutar bönen. Och detta betyder Allah, hjälp mig att göra dhikr, tacka dig och att dyrka dig på korrekt sätt. Och att man också ber om Allahs paradis och söker skydd från hans eld. Om detta är den första tashahud så ska man ställa sig upp efter trosbekännelsen och utföra den tredje rakan i dhuhr och asr och maghrib och isha. Och om man även sänder pris över Mohammed a.s.w. innan man ställer sig upp för att utföra den tredje rakan så är det bättre på grund av de hadither som har nämnt detta. Här menar sheikhen att om du ber en salah som har två tashahud, dhuhr, asr, maghrib och isha, du har två tashahud, eller hur? Du sitter två gånger. I första, när du har sagt wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, måste du då säga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Ja? Sheikhen säger det är okej, okay, det är sunna, det får belöning för det. Men det är inte obligatoriskt. Okej? Okay? Att säga as-salat al-ibrahimiyya i första tashahud är inte obligatoriskt. Och det har vi nämnt tidigare. Av de lärda från förut så är det bara Imam Shafi'i som säger att det är rekommenderat. Okej? Okay? De andra säger att det inte ens är rekommenderat. Och Ibn Kathir säger att ingen säger att det är obligatoriskt från själv. Okej? Okay? Och jag vet att folk, det finns de som säger det idag. Men allt gott finns att följa är själv. Okej? Okay? Så man kan göra det, men att säga att det är obligatoriskt, Allahu alam, det finns ingen av själv som säger. Taib, här avrundar vi för idag. Och om det finns några frågor som jag kan svara på så tar vi dem. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.